Det är bara rak. Då gör vi det.
Ja, du tar emot då på något.
Jag sjunger upp lite här. Och säg vad är sanning, den ädlaste sten på jord och bland världarnas prakt. Ja, himmelens sanning är helig och ren, men den jordiska skatt har förgängelsens sken, och stoft blir konungars makt. Och säg vad är sanning, en gåva så dyr som var människa längtar att få. Sök i svindlande djup, där den glimmar så ny, eller högt över himlens blånande sky. Det är målet vi strävar att nå. Hej Johanna Frändén.
Salam aleikum.
Salam aleikum, aleikum salam. Vi öppnar veckan med en psalm. En mormonsk psalm om sanningen, den högsta. Såklart med anledning av Zlatan Ibrahimovic.
Och givetvis, ja, inga fler frågor.
Inga fler frågor, your honor. Såg du hans bortdömda mål mot Fiorentina?
Jag gjorde inte det faktiskt. Jag har fortfarande inte sett det, tror jag.
Nej, du behöver inte göra det heller. Det är ju ett fantastiskt mål i all sin enkelhet, att han liksom tar med sig bollen där och så driver, kraft driver sig förbi fyra spelare och skickar in 1-0 målet, tror jag det var. Men sen så vargranskar de målet och underkänner då, för att man ser på tv-bilden hur han tar med sig bollen med armen i första läget. Men sen så kommer då bilder ur en annan vinkel, och man ser att han förmodligen inte alls tog bollen med armen, utan med, ja, magen eller bröstet eller njuren eller något. Och att man kanske borde ha tillåtit det där målet trots allt då. Pioli, tränaren Milan, vansinnig efteråt. Tufft för kung Zlatan, men så är det. Gud ger och Gud tar. Nästa nyhetssvep. Har du följt det senaste kring den svenska kungafamiljen i veckan?
Jag vill bara göra ett litet inpass på Zlatan, för jag fick ett samtal igår från Zlatan, en italiensk kollega, som sa: hej, jag har läst här i svensk media, i din tidning bland annat, att det, är det så att någon har kastat syra på Zlatan, kanske på hans villa? Jag bara, oj, men gud, säger jag, det, jag måste kolla det genast. Och så,
syra har hon kastat? Änget.
Ja, precis. Och så säger jag, kan du inte skicka över artikeln som du har hittat oss för att läsa? Och så var ju det inte syra då, utan att någon hade lagt
surströmming
på trappan. Så då fick jag leta upp detta på italienska Wikipedia. Arringacida.
Ah, ereng formenté, eller vad kan det heta?
Ja, det skulle man kunna tänka sig kanske, ja.
Eller något.
För det är ju, precis, det är ju sill egentligen, strömming. Det är bara olika sidor av Sverige man kallar olika saker för. Ja, hur som helst, så att nu vet vi A, vad detta heter på italienska, och B, italienarna vet vad världens kanske sämsta lukt kommer ifrån. Och varför, för det lät så jävla aggressivt det här med att kasta syra. Eller det är ju liksom, så här, då är vi ju nog på att verkligen vilja göra någon illa. Får man sånt på sig så kan man ju bli liksom vanställd i ansikt och så vidare. Att öppna en burk med surströmming tycker jag fortfarande är liksom inom ramen för visa sitt missnöje, så tycker jag att det är bland det mer klassiskt man kan göra ändå.
Alltså verkligen, utöver det, så apropå syra och förstöra ansikten och sånt, det fanns ju någonting i hela den där staty sabotaget, den näsan bortslagen, som var ganska fint. Alltså vi har pratat om hur den var inkopplad.
Fast det var ju fekt att göra det bakom,
ja, alltså på natten, på en staty. Fruktansvärt jävla illdåd ju.
Höjden av feghet.
Höjden av feghet. Vem var det som skrev om det? Per Svensson kanske?
Nej, det var ju Håkan Sjöstrand som,
ja, just det, det är sant,
som skrev det.
Jag blandade alltid ihop de här två. Dessa intellektuella giganter.
Lätt gjort.
I kulturdebatten. Ja. Nej, men att det var ytterligare ett sätt att sortera in den i någon form av sån klassisk konsthistoria. Ju. Antikens alla statyer utan näsor. Det var lite fint, ja, det också.
Helt och hållet. Fattas bara att någon skulle slå av ena armen, så att det bara får, man får liksom en torso mer.
Ja, just det.
Ja, jag tror att på sikt, om de nu kan smälla upp den där statyn igen någonstans där folk ändå har lite, liksom, lite fysisk tillgång till den, så kan den nog bli ganska så bra. Den är bättre nu än vad den var när den kom upp, så att säga.
Ja, som den är. Alltså, efter Venus från Milo kommer Zlatan från Mino. Eller något. Du flydde från frågan, kungahuset. Klart. Har du hängt med?
Det svenska kungahuset.
Oh ja. Eller svensk-franska om man så vill.
Jag såg, nej, det brittiska har jag ju sett att det, de inte får kalla sig kungliga och längre. Men jag vet nog inte riktigt vad som hänt på den svenska delen av det för detta franska kungahuset det. Och så vidare.
Det är också lite kanske den brasiliansk-tyska delen av det svensk-franska kungahuset som jag är inne på.
Mm.
Det avslöjade sig för 18 år sedan det här med drottningens pappa, Walter Sommerlath, som att han då varit medlem i nazistpartiet under kriget.
Mm.
Mm. Det som hänt nu då i veckan är att Tomasz Sielski, polskbördig IT-konsult från Malmö, släktforskat och hittat då bevis för att Walter Sommerlath då hade kontakt med motståndsrörelsen och i själva verket då hjälpte till att smuggla ut judiska flyktingar och sådana motståndsmän då under andra världskriget.
Och detta, hur har jag inte läst om detta?
Det kanske inte har kommit till Paris, jag vet inte.
Eller är det bara så svensk damtidning som har uppmärksamma?
Nej. Avslöjande i Expressen och ganska vitt spritt. Lite så här med hela vår, allt det vi trodde oss veta. Enligt Palmemordet så är det vårt kungahus. Alltså någonstans, det jag vill komma till i kopplingen till Zlatan är att det här är ytterligare ett argument mot var det här. Det är samma fenomen, bara lite långsammare då, att vi får en bild och sen så dyker upp en motbild och visar att vi hade fel. Just i det här fallet att då Walter Sommerlath inte var liksom Amon Göth utan han var Oskar Schindler i själva verket.
Ja, det är ju faktiskt otroligt mäktigt.
Lite. Så att jag tänker, det, ja, vi vet ingenting. Sanningen är undflyr oss. Det kan vara som 18 år så kommer det sådana här bilder där vi ser liksom hur Chris O'Neill gör humanitära stordåd i Yemen och matar barn och fraktar förnödenheter och äter vegansk mat och sådär, bedriver fördelningspolitik.
Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Ja, just det. Och då också får vi se att Olivier Giroud faktiskt inte var offside ens med 2 centimeter av foten när han nickade in ett av årets snyggaste mål mot Manchester United.
Eller när han var på det där hotellrummet.
Han var inte offside då heller, det är det som är så sjukt. Det var bara den här tjejen som hade gjort, hon hade liksom ställt kameran i ett sånt läge på något sätt så att det blev en otroligt, alltså det blev en sån total synvilla.
Just det
såg verkligen ut som att de hade ett förhållande,
just det.
Men i själva verket så var det inte alls så.
Ja, alla har varit där.
Men du, det är ju roligt för att det roligaste, eller ja, det roligaste, det nyaste som hänt kring VAR på slutet är ju att vår man numera i Zürich, Arsène Wenger, som ju alltså är FIFAs Head of Global Development, vilket ju är en jävla tung titel och den undrar man honom på alla sätt. Kan du komma på någon som skulle passa bättre för att vara det?
Per Svensson eller Håkan Sjöstrand, någon av dem.
Ja, men någon av dessa liksom tre distingerade herrar då möjligtvis. Nej, men hur som helst, han har ju liksom vägrat att gå i pension här. Man kan ju känna så här, Arsène, du är gammal nu liksom. Du får luta tillbaka och bara kolla lite på fotboll. Du behöver inte sitta som en med anteckningsblocket i högsta hugg och sådär. Men han gör ju det. För övrigt tror jag att han alltid jobbar. För jag vet ju att under, när det var mästerskap och sånt där tidigare, så var han ju ofta inhyrd i fransk tv som expert till exempel. Alltså när det var landslagsmästerskap då, VM och EM och så. Och känd för att jobba dygnet runt såklart under de långa åren i Arsenal. Det är som att han inte får ro riktigt, Arsène.
Det finns ju sådana här sociologiska ledarskapsteorier eller forskning kring det där i Frankrike om hur 68-generationens män har liksom lagt den här locket över hela samhället i Frankrike, att de just det där, just eftersom de vägrar släppa taget.
Ja, jätteproppen Orvar och så vidare.
Exakt. Okej, boomer. Okej, Wenger.
Men Wenger, okej. Okay. Ja, köttberget Wenger, varför inte? Hur som helst, han har i alla fall fått då i liksom uppdrag att utvärdera offside-regeln.
Mm-hmm.
Alltså det här är sånt kamikaze-projekt som Wenger, som ändå liksom är på något sätt som världens finaste fotbollsbyråkrat, tänker.
Dude.
Fan, här, om jag bara får räkna lite på det och vrida och vända på argumenten, så kommer jag nog kunna hitta någonting, inte för att han har ett så brutalt bra självförtroende, utan för att jag tror att han tänker att man kan, allt kan man nog lösa liksom, eller räkna ut om man bara, ja, om man gör det lite så lugnt och smidigt.
Men så jävla givetvis sinnessjukt att få att säga ja till det där jobbet som, vad var det, global utvecklare, vet du det?
Ja, precis.
Och så kommer man,
ja,
just det, så kom man till jobbet i sitt kontor i Zürich och lägger upp fötterna och hänger av sig sin väldigt, 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 väldigt långa rock.
Ja.
Och så, jag tänkte att jag skulle kika på den här offside-regeln. Jävla jobbigt, jobbig man kan få.
Ja, det är så mycket som är bra med den. Också att man tänker så här, ja fan, offside-regeln, ja men den hamnar ju alltid lite i skymundan. Så om jag lägger fram ett förslag här på kanske hur den ska kunna reformeras, så kommer det antagligen inte, så att säga, inte ta hus i helvete. Det kommer ju heller, det är, alltså, det är också så här, det är den och handsregeln som folk bara alltid kommer hata en för. Om
what
man har
could
minsta
possibly go wrong?
Ja, det är precis det jag känner. Ja, sen kände jag att ingen regeländring är för stor för mig, så att säga. Och så har han också bara helt oironiskt kommit fram till att inte då att VAR ska bort, eller att offside-regeln i grunden är problematisk, eller att vi behöver liksom ett helt nytt tänk. Utan han har bara liksom, han har verkligen gjort också det här, vridit precis lite lagom mycket på alla reglar. Så kommit fram till att om en spelare är på liksom onside med någon del av sin kropp då, eller någon del av den kroppen som man får göra mål med, alltså utom händerna till exempel, då ska man inte vara offside. Alltså det ska räknas. Han bara tänkte, jag vänder bara på det tvärtom från hur det är nu, så blir det nog bra. Spontan reaktion på liksom möjligheterna kring det här, den här eventuella regeländringen.
Att du lyckas ju lösa exakt 0% av problemet.
Alltså det är så, alltså det här är, är det inte det här en sketch av i typ Varan-TV?
Jo.
Att de bara ska, de ska lösa ett skitsvårt problem, och så gör de det bara, de bara flyttar på alla pjäser och så ser det precis likadant ut.
Alltså den här Peter Dalles rollkaraktär i Lorry var det väl?
Ja, just,
den här uppfinnaren från Sundbyberg, lite längre ja. Fast sen det blir precis samma sak, bara att allting blir mycket mer krångligt.
Tänkte inte på det.
Det är väldigt mycket så. Nej, men jag tror också att han kanske bara kände att så här, nu har jag mycket så här tid vid mina fötter, eller vad säger man, time on my hands. Så att jag ska göra det här grundligt. Jag ska inte missa ett enda perspektiv, eller liksom en enda vinkel här. Och så tror jag att det kanske har gått så långt så att han har, alltså det här offside-grejen har bara växt sig till, det är det enda han tänker på förstås. För det här är det enda han har jobbat med, vad jag förstår, sen han tillträdde. Och du vet hur man, när man själv snör in på ett ämne på ett sätt som, det kan man ibland göra när man ska skriva om någonting, men kanske ännu mer när man har någon så här lite apart hobby eller någonting, du vet. Och så tycker man liksom, man börjar, inte vet jag, samla på frimärken, och så är man så inne i det, så att när det, liksom, när någon då har så här dammat av något gammalt frimärke från en portugisisk koloni som alla trodde, alla inom filantologin eller vad de heter, trodde var filatelin, tack, trodde var förlorat för alltid. Så är det liksom, det här blir så stort för en så att man vill skrika ute på gatan i princip. Man vill bara uppdatera alla sina sociala medier med detta enorma. Och så tror jag att det har blivit för Wenger här, så att han bara har suttit och bara så här, alltså det här är, och så här, regeln har blivit liksom ett,
det är hans palmemord.
Ja, exakt, precis. Det var exakt dit jag skulle komma. Det här är hans palmemord, och nu tror han att han har hittat mordvapnet, fast han har egentligen bara typ läst om kanske den första delen av utredningen och flyttat på så två meningar i ett citat från Hinsehäxan eller någon av de där typerna som
gud.
Okej, jag är inte något expert då på.
Nej, du tjej.
Jag är det tyvärr, men jag fattar också för att det är rätt många tjejer som, det är också roligt med palmemordet nu när det liksom är på tapeten igen. Hur många tjejer som är lite, har varit lite så här privatspaner, typ, som man verkligen ser upp till. Typ Åsa Linderborg, Lena Andersson, som tydligen har varit totalt insnöade på palmemordet. Så att det är inte bara, det är också lite av en tjejgrej faktiskt. Offside-regeln är ju inte en tjejgrej, det vet vi från all populärkultur, att det är sånt som inte tjejer förstår. Men Arsène Wenger förstår den, och nu har han kommit med ett totalt revolutionerande tankesprång här. Att om vi bara gör helt tvärtom, så blir det mycket bättre.
Alltså lite sådär, det är som att någon skulle komma sådär 20 år efter och säga att nej, men det var inte kurderna, det var turkarna istället, eller något sånt där. Och snör in på exakt samma jävla Holmer-sätt, fast på fel. Fel på ett väsensskilt men totalt besläktat sätt.
Alltså det här, det är så jäkla bra också att ha liksom en person som gissar på en rätt saftig månadslön som sitter och kommer fram till ingenting. Alltså det är verkligen en helt, ja, det är en otroligt fascinerande bild eller inblick liksom i hur det ser ut på FIFA-kontoret där på något sätt.
Alltså det är ju allting för att få hans där blädderblocket som är inne på hans kontor där han står och ritar liksom, ritar och slänger.
men och kanske också typ Gianni Infantinos min när jag sen liksom kallar till, han bara, jag är klar nu liksom. Mm. Sitter ni ner och så här, rensa kalendern och så bara kommer det här. Och kanske att Infantino bara, nu ska vi ta ett glas vatten nu. Mm. Alltså sen kanske en huvudvärkstablett här. Och så tycker jag vi går på en liten promenad och pratar lite om hur det är med i livet i övrigt och så. Och sen kanske vi kan återkomma till offside.
Fantastiskt.
I had the feeling a little bit to assist life at my funeral. And on that front, so I don't need to die anymore. I know what it is now.
Radikal.
Jag ska så här snabbt pitcha för att ha varit först på bollen. Vet du vilken stor regelförändring från FIFAs håll som jag ser komma då utifrån mina känningar i FIFAs högkvarter?
Nej, nej.
Effektiv speltid inom världsfotbollen inom, ska vi säga, 5 år.
Ja, det tror jag. Kanske inte 5 då, för att det är ändå lite trög organisation. Men jag tror absolut inom, ger det 10 år så tror jag att vi kanske har det.
Kommer det vara Arsene som pitchar den? Jag tror inte det.
Nej, jag har svårt att tro. Det är väl så att, alltså det här, han är ju någon form av reformist. Även om han själv tycker att han har liksom funnit, ja, upptäckt hur man gör guld just nu. Så tror jag ändå att han känner att han måste få röra sig inom någon form av byråkratisk felmarginal här. Så jag tror inte han kommer komma med den, med det förslaget.
Alltså man ser fram emot Arsens nästa steg i alla fall. Det är, herregud vad oerhört, oerhört roligt det här.
Kan det vara nästa grej att han kommer föreslå till exempel att man ska kunna få kanske sparka tillbaka till målvakt som fått upp boll med händerna?
Ja.
Mm.
Det kan
det kommer ta 9 månader ytterligare från honom och med den utredningen.
Ja, alltså verkligen. Och man vill se hela budgeten för, alltså Arsene-kontot vill man se.
Men jag älskar att FIFA tar sitt ansvar och ger honom en sysselsättning här. För jag tycker verkligen att det är det inte lite det man gör. Man känner också liksom att, ja, Arsene har tjänat fotbollen väl i väldigt många år. Nu är det någonstans dags för oss att betala tillbaks.
Jag tror att Arsene kan liksom ansluta till någon sån här Claes Elfsberg, Elisabeth Höglund fraktion som är sur på att vi tar bort att folk tvingas gå i pension alldeles för tidigt.
Ja, just det. Ja, visst. Eller så blev han just räddad av FIFA från att hamna i den lite bittra situationen.
Mm, de gör det.
VAR fick ju för övrigt lite av en smäll i helgen i den belgiska ligan. La Gantoise mötte Saint-Tron. Och precis vid när de blåste igång matchen så gick tv-kamerorna in i VAR-rummet. Och vad hände där? Jo, där satt huvudvaransvarig Bram van Driessche och scrollade upp sin telefon. Hans närmaste VAR-assistent satt på typ Facebook, tror jag, på sin dator. Och så fort de såg då att de kom i bild så bara han stängde igen sitt datorlock eller skärmen. Och Bram van Driessche bara kastade bort telefonen. Men det, jag har också till slut fått det liksom slutgiltiga beviset på att även de som håller på med VAR tycker att det är skit. Och det är inte liksom ens värt deras, det är inte ens värt deras uppmärksamhet längre.
Det är ljuvligt. Det är väl uppföljaren till, var det Grekland, och det kan ha varit grekiska cupfinalen tror jag, när, eller om det var möjligen ligapremiären här, när man kameran från VAR-rummet visar, alltså när man ska visa dem före matchen. Ja,
så, när de åt, vad var det,
Souvlaki? De beställde Souvlaki, Souvlaki-leveransen kom precis.
Ja, men det ska vara gött att leva. Jag känner att fick Wenger tillräckligt med mat och dryck under de här månaderna. Liksom. Jag kan känna att han kanske skulle ha lite mer varrumsinställning till fotbollen. Att det, varrummet är den nya fritidsgården helt enkelt.
Just det. Och nu ska vi montera upp det i Sverige också. Det är premiär för VAR på torsdag på stadion i Malmö. Första gången på svensk mark.
Jag trodde du skulle komma till nya fritidsgårdar, men det verkar inte ligga i den politiska riktningen.
Ja, det hänger ihop. Det är väl lite samma sak då. Det är väl det man får istället. Vad tror du att vi skulle kunna få se därifrån? Om det nu inte är Gontoas Facebook-scrollandet eller Sovlaki? Kan det vara att det dyker upp någon sån här falafel från Möllan eller någonting?
Ja, det kan ju hända att någon sitter och så här, snabbspolar Marcus Rosenberg-dokumentären på Viasat kanske, på, på en skärm bredvid, när man har lite tråkigt.
Eller ännu hellre att det dyker upp någon sån här mer konservativt lagd supporter, det vill säga supporter, och skickar in en surströmmingsburk i varummet.
Och då kan det också bli första gången som en match måste avbrytas för att varrummet måste utrymmas.
Gud vad jag tyckte
på grund av omöjliga arbetsförhållanden.
Ja, det hade kunnat bli det stora genombrottet. Italiensk media, nu då införstått med vad surströmming är för något,
ja, precis.
Skriver och sprider gospelet.
De har ju ställt in allt där i alla fall nu kring coronaviruset.
Sant, men det blir en match i alla fall. Ja, vi spelar ju den här tisdag, så vi hoppas i alla fall på att det blir Napoli mot Barcelona ikväll.
Verkligen. Hoppas med våra båda hjärtan. Vad har hänt sen sist då, Simon?
Jo, det är världen som vi en gång kände den har i alla fall gått under. Andrew Weatherall har dött. Musikgeniet, producenten som i alla fall i mitt fall skapar mycket av mitt sådär ungdoms- eller vuxenblivandes soundtrack. Mannen bakom Screamadelica bland annat. Utan Andrew Weatherall, ingen Niklas Kindvall i Screamadelica t-shirt i SVT-studion till exempel.
Kan du berätta för alla som lyssnar, inklusive mig då, om Andrew Weatherall på ett lite mindre nördigt sätt? Går det?
Ja, det går väl. Alltså, sena 80-talet, tidiga 90-talets största musikaliska influens för framförallt Manchester-scenen kan man väl säga. Som tog liksom den svarta musiken och rocken och skickade in den i ett gäng vita högtalare i London och Manchester. Knappt ett stort band som dök upp och blev stort då som inte han hade någon slags finger med i. Räcker det som en
absolut
klartext introt? Yep.
Vi har väl haft, för vi har ju pratat Manchester och musik förut, och vi har väl haft som kulturtips på den tiden när vi hängde oss åt sånt. Den här 24-hour party people. Jag puffar lite för den igen då. Jag gissar att han figurerar i den filmen någonstans. Eller?
Det skulle jag väl absolut kunna tänka mig. Eller tro. Faktiskt. Jättemånga såklart som har skrivit och tyckt och sörjt och spelat hans musik i veckan. Vi ska väl ta fotbollstecken på det. Det är det ni trots att har oss till. Och grejen är att det inte är så jävla svårt. Jag vet inte hur mycket fotbollskille han var, men jag vet att han i alla fall hängde väldigt, väldigt mycket med fotbollskillar, och att det på sätt och vis faktiskt var så som allting började. Ett grabbgäng med stora delar då från Stamford Bridge, Chelsea-fans som lär känna varandra. De älskar det som man älskade i London, om att vara cool på den tiden. Du gillade den svarta musiken, du gillar klubbarna, du gillade fotboll, du gillade din syra återigen då. Och du gillade väl någonstans också the odd bit of violence. Det här är 80-talet.
Vilket år? Okay.
Ja, vi är 80-talet, sent 80-talet, alltså under Thatcher-eran. Och kan vi
den politiker som har betytt mest för musikutvecklingen i
väst. Ja, och fotbollsutveckling kanske också faktiskt.
Alltså.
Ja, men alltså utan Maggie Thatcher och kampen mot våldet och den enorma brutaliteten, så kanske vi inte hade fått den nya eran med de nya arenorna och tv-avtalen och uppstädningen på något sätt av den engelska fotbollen och i förlängningen av hela den europeiska fotbollen också.
Fair enough.
Och det var de två saker som du gjorde för att vara dissident, var väl att du klubbade eller du gick på fotboll och fightades ungefär. Och det var de striderna som Maggie valde att ta. Det var hennes kulturkrig. Det som då gänget kring Andrew Weatherall med Terry Farley kanske i spetsen då gjorde var att de startade ett fanzine, Boys Own. Då efter Mallow, det fanns något sånt här fanzine uppe i Liverpool, ett fotbollsfanzine som heter The End. Som de då ville göra om och göra lite bättre. med då texter om klubbscenen, om fotbollen och om modet då såklart. Någon slags sån här Boys Own blev någon sån bibel för hela Acid House-scenen i London då. Terry Farley, Paul Oakenfold som också då senare med en väldigt stor DJ, superstar DJ och Chelsea-fan då, var också med där och jobbade ihop med Andrew Weatherall. Mm. Det här var ju lite på tiden då liksom när Chelsea fortfarande hade en huliganscen med en helvetes stil.
När de hade en själ helt enkelt.
De hade en själ, det var våld med själ.
Mm.
De var, alltså det här är före Headhunters-tiden då, den firma som fortfarande finns kvar då, som väl mest utgörs av någon slags nazi-skins eller högerextrema grupperingar så. Det var Shed Boys på 60-70-talet, snygga som as, aktiva då, den här tidiga skinhead-kulturen då, innan de blev nassar. Fulham runt Chelsea var fortfarande ett arbetarklassområde. Och där så träffades då det här gänget då som älskade att gå på fotboll och som älskade att gå på klubb, som i mångt och mycket var liksom intellektuella klubbkids då med såna här casual-kläder och ecstasy i fickan. De älskade svart musik och var då, till skillnad från dagens Stamford Bridge Hools, så här närmare och dansa med bögarna på klubbgolvet än då säga Heil Hitler, ungefär.
Mm.
Det är, ja, det var liksom en sån där, en kombination som exploderade. Weatherall var väl den då välutbildade tänkaren, Terry Farley mer fotbollskillen som gillade soul. Och där någonstans då uppstod hela myllan för musiken såklart, också för en otroligt utbredd sån den tidens fotbolls- och gatumode. Vi har pratat om det tidigare, om böckerna som skrevs om det, hur modkulturen i 80-talsformen. Snygga, smarta och med rytmen i sitt vita blod då. Drop acid, not bombs. De var också någonstans politiskt i alla fall då, vänsterorienterade pacifister. Det som har hänt sedan dess kan vi alldeles väl. Och kommersen åt upp musiken. Weatherall var ju under hela sitt liv då fientligt inställd till dem som blev just sådana här superstar DJs och turnerade runt och gjorde pengar på Ibiza och slutade uppfinna, utan bara drog in cashen. Samma sak med fotbollen, hur kapitalet kom in och sänkte fotbollen. Weatherall stod för någonting annat. Rule one is break the rules, sa han. Nu när han hade gått bort så gick hans familj ut med en kommentar och tackade för alla kondolenser och avslutade med en uppmaning från Andrew Weatherall. Gör det som han hade velat. Skapa, lyssna, dansa, men framförallt testa gränserna. Där är vi. Andrew Weatherall, tack för musiken och modet och fotbollen också. Du, vad har hänt sen sist då?
Jag kollar min almanacka här, vad som har hänt sen sist. Förra veckan så diffade vi lite, jag tror vi spelade in på tisdag och så kanske vi kom ut på fredag först eller torsdag möjligtvis.
Ja, något sånt.
Så att däremellan var jag till exempel på stavhopp.
Ja.
Tackar som frågar, det har hänt sen sist.
Campione del Mondo.
Ja, precis. Rekord del Mondo, men det blev inte just det. Nej, vilken liten god sak han är, får man säga så, utan att låta som en snuskig tant. Det är verkligen adorable, är det första som kommer för mig när jag tänker på Mondo, Duplantis. En förebild på alla sätt såklart. Sen så, vad har hänt mer? Jag glodde lite på Manchester City Chelsea, Women's Super League, ja, lördags var väl detta. Årets liamatch möjligtvis.
Kanske
en, i alla fall,
3-3.
Ja, 3-3 och alltså, en match verkligen hade allt på precis alla sätt. Straffmissar, vändningar, svensk inblandning då. Magdalena Eriksson gjorde ett helt enormt svårt nickmål. Ett sånt där som man tänker att ganska mycket av det som händer på en fotbollsplan skulle man ju kanske kunna göra om man fick öva jättemycket eller om, ja, du vet, så här. Men, men ligga som ett minussträck i luften och nicka in en boll, det går. Jag förstår inte hur man gör det liksom. Men det var verkligen det hon gjorde.
Ellen White, det är jättefint det där, för det är hela min take på fina mål. Ursäkta att jag avbröt igen. Men
att man inte kan göra något
själv. Att man inte ens i teorin skulle kunna göra det själv. Det är liksom definierande för ett fint mål.
Ja, nej, men jag håller med lite om det. Det var en supertillställning på alla vis. Och slutade oavgjort då. Båda var lite missnöjda med det, tror jag. För det var väl läge att dra eller etablera sig som i tabelltoppen där. Men nu fortsätter ju ligan att vara superspännande. Med tre Chelsea dessutom inom räckhåll. Chelsea, ska jag säga, Arsenal också, inom räckhåll för att ta hem titeln. Så att det är en superuppgörelse i toppen på Women's Super League, till skillnad från Premier League som väl känns lite avgjord, som man brukar säga.
Ja, smått. Ja.
Så det är väl det som har hänt. Men vet du vad som hände direkt? Just det var därför det störde mig lite att vi spelade in och kom ut så långt efteråt förra veckan. Ingens fel. Vi ska säga det att vår tidigare ständiga klippare Peps har gått på föräldraledighet. Så det är lite mindre, det är liksom lika mycket, eller det är lite mer jobb på färre händer numera. Därför vågar vi inte riktigt prata om kvällens matcher och sånt där i podden just nu i alla fall. Vi är inte den typen av podden då.
Den aktuella podden, absolut.
Nej,
inte.
Nej, jag menar det. Nej, bra. När vi hade lagt på sist, i princip en halvtimme efteråt, eller kanske till och med i princip direkt efteråt, så slog jag på Markas webbsändning. Det här var ju mitt i kaoset kring Barcelona, som väl inte har lagt sig, men Bartomeu, presidenten, sitter kvar än så länge då. Han har väl på något sätt lyckats få tillräckligt många inom klubben att tro på hans förklaring kring den här då enorma dataspionageskandalen, kallar vi det i brist på annat.
Finns det ingen gate? Den är inte gate-döpt den, eller?
Det är den väl säkert, men ska man plocka upp de där gaterna, ska de vara riktigt bra, känner jag nu för tiden.
Typ Mastergate.
Typ Mastergate i Frankrike, den tjänar det faktiskt. Hur som helst, då mitt i allt detta, när Bartomeu då själv anklagas för att ha signat upp en massa sociala mediekonton som ska sprida goda nyheter eller positiva vinklar om honom, skit om alla hans motståndare och även till viss del skit om några av hans egna spelare, bland annat Leo Messi och Gerard Piqué, så skulle han ta sig samman och dela ut priset som bär namnet Manuel Vázquez Montalbán. Priset till god sportjournalistik. Du envisades ju med att prata om ett annat pris förra veckan, men det här var det riktigt.
Kul att du tog upp det. Jolopriset som gick till Johanna Frändén det här året, som verkat i Jolos anda.
Men jag kommer inte få ta emot det ur Maria Bartomeus händer i alla fall. Det fick däremot Jorge Valdano göra. Oh. Nu förstår ni varför jag tar upp detta.
Vilken vecka.
Vilken vecka, oj vilken vecka, som vi brukar säga på Aftonbladet. Det här var ju ett sanslöst välförtjänt pris, såklart. Det vet ju ni som lyssnar på oss, hur vi brukar hylla hans språk och hans perspektiv och allt han skriver i El País då, framförallt där han kommenterar fotboll med ett otroligt elegant språk och med ett jävligt mycket roliga ingångar och infallsvinklar och så vidare. Så Valdano fick ta emot det här priset då, som delas ut av klubben just Barcelona i något samarbete, tror jag. Och det var Bartomeus första framträdande efter skandalen, så han fick ju så att säga lite andra frågor. Jag vill bara ändå att vi ska liksom läsa upp den här motiveringen då till priset. Nu kommer jag simultan översätta eller vad man säger här. Den litterära kvaliteten hos en vinnare och hans kapacitet att utveckla språket i en stund eller i en tid där
simultantolken, ja, du kommer inte få gig.
Bryt! Jag ska så här.
Absolut inte, det här är underhållning.
Nej, Men, alltså, han får det för... Okay,
alltså, han skriver jag, baskisk eller vad är frågan om?
Han får priset för sin litterära kvalitet hos en stor vinnare. Och sin kapacitet att utveckla och upptäcka i språket. I en stund där fenomenet fotboll behöver förklaras. Detta ser man i hans artiklar, i hans kommentarer och i hans böcker. Det här var en halv översättning då av motiveringen till varför Jorge Valdano fick Manuel Vázquez Montalbán-priset. Jävla glad han såg ut för övrigt. Väldigt så... ja, men alltså han såg verkligen ut och tyckte att det här var en viktig utmärkelse. Kanske lika roligt som att vinna ligan med Real Madrid på sin tid, vad vet jag.
Jag måste säga att, apropå oj vilken vecka, det är alltså veckan när Johanna Frändén får Jolo-priset, Jorge Valdano får priset som Spaniens främste sportskribent, och när Marina Hyde blir första kvinna någonsin att vinna, utses till Englands främsta.
Helt riktigt. Det skedde väl igår då, om vi ska vara, så det kanske är över 2 veckor detta. Men ändå.
Vilken vecka.
Mm, vilken vecka. Jag var mest chockad över att hon inte hade fått det tidigare. Var
ja,
konstigt.
Sinnessjukt. Totalt
hon
sinnessjukt.
Har väl varit bäst i 5 år minst, kanske nästan.
Pratar vi om dig nu eller om Marina Hyde?
Ja, Marina Hyde kan väl vara ett allmänt lästips. Marina Hyde på The Guardian. För ingen skriver som hon. Och det är
nej,
ju inte bara fotboll.
Bäst av alla faktiskt.
Alltså, ja, framförallt, hon har ju lättat upp hela Brexit-processen. Hon har gjort den liksom värd att leva igenom, tror jag, för många britter, helt enkelt. Mm. Med sina extremt roliga kommentarer kring detta. Otroligt stark på brittiska kungahuset också, får man säga.
Mm. Sämre på vidare. Det svenska. Mm.
Så skrev Valdano så här i sin senaste text då, som kom nu i veckan, i helgen möjligtvis. Fotbollen som sport besitter den här generositeten att släppa in alla. Fotbollen som ett populärt fenomen är älskad av rika och fattiga. Fotbollen som kulturellt fenomen bygger flera broar in till samhället eller med samhället. Men fotbollen är precis som alla andra passionsterritorier, känsloområden kanske vi ska säga.
G-punkter.
Just det. Besitter ju både storhet och misär såklart. Och den här veckan har den miserabla delen tvingat oss att ställa frågan: vad är det som händer med Europa och med rasismen? Och här måste vi vara försiktiga med fotbollen. För det som skriks från läktaren i ett ögonblick av emotion och känsla är ju det som hjärnorna i samhället använder sig av och agiterar med senare. Och i vilket ögonblick som helst så kan det här monstret också sprida sig till ställen som är mer civiliserade än själva stadion. Och jag tyckte det var ett väldigt snyggt sätt, som vanligt, att beskriva kopplingen mellan att om någon ropar din jävla apa eller kastar in bananer på en fotbollsarena i Europa 2020, vilket fortfarande sker, så sker det så att säga inte i ett vakuum. Han skriver inte ut det. Detta sker inte i ett vakuum, eftersom han uttrycker sig bättre än nästan Marina Hyde till och med i skrift. Din take på detta?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Min take på detta är väl att säga att gud vad han prickar exakt rätt i något mitt i tiden, och det är fler som gjort det. Alltså, om man hoppar tillbaka igen, om vi har pendlat om mellan öarna och den iberiska halvön, så tillbaka igen till de brittiska öarna. Chelsea slog ju Tottenham i lördags. Såklart, alla som kan göra mål i Tottenham är skadade nu, så att det blev 2-1 till Chelsea. Chelsea gjorde självmål. Och Det är just det då. Antonio Rüdiger var den som gjorde Tottenhams mål då, självmålet. Mm. Mm. Men det var inte därför som han då blev utbuad av Tottenhams fans, utan det var för att han då senast som de möttes då hemma hos Tottenham, så berättade han ju efteråt att han har blivit utsatt för rasism då från läktarna. Harry Kane, vet jag, bad honom om ursäkt då, klubbens vägnar, men utredningen visade då ingenting. Polisen hittade inga bevis och fallet nåddes ner, och ja, sen dess så det här har ju gått, liksom gått igen precis överallt. Vi har pratat om en del saker förut, tror jag. Moussa Marega då, fransk Malin där i Porto, som klev av matchen när de mötte Vitória Guimarães.
Det var nog det som Valdano skrev om faktiskt, just det fallet.
Han kunde också skriva om Iñaki Williams då, som fick apljud skanderade efter sig då när Athletic mötte Espanyol. Jordan Torunariga i Hertha nu i veckan då, som fick höra apljuden när de mötte Schalke. Leroy Kwadwo i Würzburger, samma sak då. Och det här är liksom bara under ett par dagar av internationell fotboll. Och i lördags då så blev Antonio Rüdiger då utbuad av Tottenhams fans då. Och det finns något som är så jävla ledsamt med det liksom. Alltså just det här att på något vis så lojaliteten då med en klubbidentitet liksom trumfar lojaliteten med liksom det mest basalt värdiga och överhuvudtaget vara människa.
Det är civilisationen helt enkelt.
Ja, och Rüdiger pratade om det här. Han blev pappa för första gången då, precis före matchen. Och då efter matchen så pratade han om hur allting kändes och sa att hur ska jag kunna skydda min enda son mot allt det här då, mot idiotin. Han sa också att man är alltid ensam, för ingen som inte är i min situation kan förstå hur det känns. Han pratade också då, apropå Valdano, och om hur det som sägs på en läktare också kan liksom leda till andra saker, eller är kopplat till saker som får och tar konkret form i någon annan sorts politisk utveckling. Så pratar han om det här terrorattentatet i Hanau. Men då någon sån här ensam incel terrorist som överkonsumerat högerextremism på YouTube och såna konspirationsteorier. Bland annat så hävdade han att Jürgen Klopp hade stulit flera av hans idéer.
Nej.
Tydligen, jo då. Men då som, ja.
Okej, det här är ju fel ögonblick att skratta, men det var ju lite pyttelite uppfriskande kanske då i det hela. Eller nej, ja, förlåt.
Gå uppfriskande, vidare. Ja, det är dina ord som man säger. Det får stå för dig.
Det får dig. Stå för dig. Ja, förlåt, det står för mig.
Ja, han klev i alla fall ut ur sitt pojkrum hemma hos mamma och sköt ihjäl en massa invandrare. Rüdiger sa att det är slutprodukten. Först Torunariga, sen Kwadwo och sen dödar man människor.
På vattenpipscaféer som vi fick lära oss att heta på svenska.
Just det. Vad heter det på tyska?
Det vet jag inte, men shisha tänker jag att det heter på... Det säger man ju alltid på franska. Jag har ju själv suttit med på otaliga sådana där. Och med folk. Det är ju framförallt kanske när folk inte dricker till exempel, så sitter man där och röker vattenpipa. Men jag trodde att det ordet var etablerat överallt, men ej i svensk media, för där heter det vattenpips.
Ja, det är den nya världen, får man lära sig mycket nya saker.
Parentes.
Nej, så frågan då, alltså den givna förfrågan, hur ska man hantera det här egentligen då? Det finns väl en del de här senaste dagarna att lära sig också då. Jag vet att när Marega, när det Portugal då spelade sin följande match då hemma, så slutade Portos fans att sjunga då i 11:e minuten då, för att han har ju tröja nummer 11 då. Applåderade istället och höll upp banderoller och det stod att Somos todos Marega, vi är alla Marega. Och det var ju fint, men de skyddade ändå liksom en av sina egna spelare. Men i de andra fallen så har det hänt lite andra saker då. Kwadwo då i tyska tredjeligan där, som blev utsatt av rasism av en supporter till Preußen Münster. Vi kan ju lyssna hur det lät när han markerade mot den rasismen från läktarna. Och det är alltså motståndarsupportrarna då som applåderar honom. Det är de då som skanderar på läktarna Nazis raus, ut med nazisterna. Samma sak med Iñaki Williams då, här Athletic.
Just det.
Den näst hetaste unga anfallaren i basken för närvarande då. Efter Espanyol-matchen så Espanyol gick ut så att de skulle stänga av de här 12 supportrarna som man lokaliserade på livstid. Och i följande match så åkte Athletic till Teneriffa då och spelade kuppen. Och i nionde minuten då, han har tröja nummer 9, så fick han en stående ovation av Teneriffas fans istället då. Det var de som höll upp andra roller där det stod då, vi står med dig och no al racismo.
Mm.
Och Williams skrev då själv på sina sociala medier efter matchen att skrev direkt till då mot sådana fansen att tack, jag kommer aldrig att glömma den här kvällen.
Mm.
Inte bara för min egen del, utan för alla de som upplever det här varje dag. Och jag vet inte, det finns något sådär hoppfullt i att det liksom inte bara passerar längre, som det såklart gjort under väldigt många, många år.
Nej.
Det liksom märks och syns och hörs och sådär.
Också att många klubbar eller supportrar förstår vikten av att visa att man är något större än bara en glad läktaridiot. Men det menar jag faktiskt inget nedsättande, för att det är ju det fotbollen går ut på. Liksom. Men att man ändå kan ta ett steg tillbaka och fatta att här finns det ett annat värde som är lite viktigare än att min klubb vinner den här matchen eller vad man ska
säga. Och att det också hänger ihop. Alltså jag fattar väl också att man som Tottenham-supporter, de som är det, liksom känner sig utpekad då när man pratar om att det sjungs rasism på, eller skandalas rasism på läktarna.
Mm.
Och jag vet ju såklart ingenting om vad man hörde på läktarna just i den matchen då. Men någonstans får man väl fan välja sin lojalitet då. Är man lojal med mänskligheten eller med klubben?
Mm.
Om man då tycker att klubben går före, så får man ju då fråga sig vad det är för jävla skitklubb man håller på. Jag menar att Tottenham, oavsett om man då som supporter eller klubb tycker att, eller tror att det ska skandalas rasism, så kan man ändå gå ut och markera och visa sitt stöd och inte förlora någonting på det.
Nej.
Annars är man en skitklubb. Det är
annars är man en liten lort.
Precis så.
Ska vi lätta upp det hela lite innan vi säger...
Ja, det är väl fan på tiden.
Mm. Fan på tiden. Vi befinner oss ju mitt i en Champions League-vecka. Vecka 2 kan man säga. Och det är förstås mitt uppdrag att göra någon form av uppföljning på den lilla prata jag hade för kanske ett år sedan om Champions League-hymnen.
Mm.
Det var efter att vår ärade kollega...
Som Jorge Valdano skrev texten till.
Man kan lätt tro det.
Mm.
Det är ju Tony Britton, va, som har skrivit den. 1992 satte han ihop den här. Men han var ju då djupt inspirerad av kröningslåten, den brittiska kröningslåten som är skriven av Händel i sin tur. Det är alltså... Det stycke som spelas när man kröner en ny regent i Storbritannien. Känner man inte igen det, så kan det bero på att
om man har spelat Champions League-hymnen istället.
Men det är också att det sker ju inte så ofta. Så att man kan säga att Bettan har ju suttit ganska säkert där ett tag.
Mm.
Men ni kanske har sett The Crown till exempel, serien. Då så hör man detta och då kanske man reagerar lite på att satan, är det Champions League nu? Att man bör tänka att Glenn Strömberg ska kliva in i handlingen nästan. Zadok the Priest heter stycket av Händel. Fråga mig inte varför. Det är i alla fall så att det var ju just vår kollega Patrik Bränning som i en passus hävdade att Cristiano Ronaldo alltid sjunger hela hymnen, eller hur det var. Jag gjorde mig lite lustig över detta eftersom det är svårt att sjunga hela hymnen med mindre än att man är väldigt polyglott då. Den sjungs ju nämligen på, eller texten är ju på UEFA:s tre officiella språk då. Engelska, franska och tyska. Budskapet är inte superkomplicerat. Det är ju de bästa och de största och the champions ungefär.
Det är som en vanlig intervju med Zlatan Ibrahimovic ungefär.
Väldigt mycket så. Man pratar om sig själv i tredje person och pluralis och allting. Ja, verkligen på alla sätt. L'Equipe då har gjort en liten intervju med Matt Clifford i veckan. Matt who, säger ni? Ja, Matt Clifford som spelar synt med Rolling Stones sedan 30 år till exempel på turné. Han har också ett sidogig och Och här måste vi nästan krama UEFA på samma sätt som man kände att man ville krama FIFA angående Arsène Wenger. Det här att man så att säga lägger pengarna på, eller budgeten på viktiga detaljer, eller på att folk ska få grotta ner sig i detaljen. Matt Clifford är nämligen då avlandad av UEFA för att utveckla Champions League-hymnen. Vet inte mer än så om hans arbetsbeskrivning, men man kan säga att han då sedan 1992 kommer med små inspel. Utvecklar den faktiskt då och då. Det är nämligen så att uppdagas det då att var tredje år när UEFA säljer om rättigheterna till Champions League så kommer Matt Clifford med lite nytt inspel. Han säger själv då till exempel att den har blivit mycket mer dynamisk de senaste åren.
Ja,
att de har lagt till...
Ja, oja.
Mm, ja, verkligen. Mm. De har lagt till liksom lite fler element och så vidare. Men också då för att tv-kanalerna som köper de här rättigheterna vill ha något lite nytt sound. Och då får man det kanske då var tredje år. Någonting sånt.
Lite som Nanne Grönvall i Schlagerfestivalen ungefär.
Ja, det är ju de där referenserna som flyger över huvudet på mig. Men jag läste att hon kom sist.
Ja, så sjöng hon inte heller Champions League-hymnen. Nej, men hon återkommer var tredje år med små dynamiska förändringar.
Ja, vad är Matt Cliffords hittills mest radikala förslag då för att så att säga utveckla hymnen? Ja, för några år sedan så föreslog han att man skulle lägga in trummor. Men UEFA som tog på sig rocken, UEFA, oklart vem UEFA är i det här fallet, men övriga som satt med i den här lilla kommittén sa i helvete heller över vår döda kropp och så vidare. Här skulle jag ju faktiskt vilja be Patrik Syk, vår ärade klippare, att om du har pyttelite tid över, kasta in lite trummor i hymnen. Jag vill höra hur det låter. Liksom. Jag kan tänka mig att det blir riktigt buskis. Men man vill ändå höra vad Clifford jobbade med här. Man kan också förstå att han känner att så här, nu har jag pillat lite på den här hymnen i många år. Det är en trevlig check som kommer in där från UEFA, men jag måste ju göra något på jobbet också. Och jag måste utmärka mig, så att trummor, tänkte han då. Det blev ju toknej då från UEFA. Men, och vilket vi kanske också lite visar, och det tror jag många känner också, så här, nej tack gode gud för att det inte blev så. För att det här är faktiskt egentligen det enda stycket klassisk musik som har fått en liksom vidare mening för, eller i fotbollen eller inför fotbollspubliken. Vi har ju pratat till leda om mästerskapslåtar och så vidare. Det är alltid pop i princip, eller lite... ja, ibland är småanpassat då efter lite latinska toner, kanske lite afrikanska beroende på vad ett VM går, men basen är ju oftast väldigt kommersiell musik, och det här var ju ett helt brott med det, och 1992 så var det ett ganska djärvt steg att ta. Det var inte alls givet att inte vet jag, Manchester Uniteds mest inbytna supportrar eller de som går på Dortmunds matcher skulle tycka att det här kändes rätt liksom. Det hade likväl kunnat bli kändes som två världar som möttes på, som inte hörde ihop på något sätt.
Kan man tänka sig att det där inte hade varit möjligt utan de tre tenorernas intåg under Italien VM 90?
Som intressant att du skulle säga det. För att det som nämns precis i artikeln i L'Équipe är att det enda kända tillfället eller exemplet på när man faktiskt har använt klassisk musik det var inte Italien, det var faktiskt BBC som använde Nessun Dorma som intromusik till VM 1990 just. Men det är klart att det är ju inte en slump att det var att Luciano Pavarotti fanns med på två olika hörn under det VM:et. Men sen dess då så har det liksom inte riktigt återkommit annat än i Champions League. Och det här är ju den hymn som liksom, om man nu tar bort alla klubbhymner förstås, som har överlevt enskilt längst och som har blivit det är nästan så här Pavlovs hundar reaktion, alltså när man hör den så du vet ju precis vad som väntar och känslorna liksom stiger, och du vet ju också hur det är att sitta på en arena, det är lika mäktigt som att se det på tv om inte häftigare.
Ja,
liksom.
Äntligen var, vet man då.
Äntligen är det.
Äntligen offside-regeln.
Faktum är att nu när jag tänker på det så skulle man kanske kunna säga att Real Madrid står Hala Madrid med
Placido Domingo.
Carrera, eller? Säga. Nej, tack. Precis. Den är the third guy.
Är det han som är förresten MeToo-ig?
Mm, precis. Ja, han får ju inte sjunga i USA längre på operorna där i alla fall. Placido Domingo. Men långt innan dess så sjunger han ju in Madrid, Real Madrid-hymnen. Och det är sant, den har ju ett mycket klassiskt och högtidligt anslag. Oavsett så kände jag bara att vi... att det var min plikt att ta pratet om CL-hymnen vidare och reda ut några saker. Vi kan väl lyssna lite grann innan vi säger hej på hur Händels då ursprungsstycke låter. Och som det kommer låta när nästa brittiska regent ska krönas. Bettan är 93 år och hon, vad blir hon? Hon blir väl en 150, så det är inte säkert du och jag får uppleva det här. Nej, Simon. Men kanske de unga lyssnarna, vem vet, kommer få se. Prins Charles blir väl, han har väl dött då också. Men
eller avgått.
William utvis.
De gör ju det.
Så, då har vi väl jabbat upp stämningen lite inför Champions League veckan, mitt i veckan, fotbollen. Vi kanske inte ska gå ut på någon annan musik. Det känns som att du har varit egentligen den musikbärande delen av programmet, så jag låter dig bara välja.
Jag ska göra det, men får jag först utnämna veckans klubb?
Ja, men givetvis.
Gud vad snällt. Och då undrar jag om du minns en av våra tidigare huvudkaraktärer här i podden, den colombianske mittfältaren Stalin Motta.
Ja, det kan jag säga att jag gör.
Som i höstas då orsakade lite debatt i den brasilianska tvn, bara genom sitt namn. Hur fan kan man heta Motta och så vidare? Nej, skoja. Det var ju då som André Rizek, en sportjournalist, satt i tv-studion. Inte Rizek, Rizek. Och Dejan Petkovic, gamle fotbollslegendaren, inte riktigt kopplad att det var problematiskt att vara döpt efter Stalin.
Lilla drevet humorn där, jag hörde den.
It goes out. Jag har missat att prata om att just Rizek då har varit ute och debatterat igen. Det är före jul, så det är inte så mycket veckans klubb, men ja, det får vara så. Vi är den inaktuella podden. Före jul så mötte Palmeiras Flamengo, och det som det blev liv om efteråt var att Palmeiras fans hade då handgripligen skickat ut två stycken fans från ståplatsläktaren för att de satt ner och de bar inga klubbfärger och de hejade inte. Och så får man fan inte bete sig om man ska hålla på Palmeiras. Det blev lite liv om. Ännu mer liv blev det om att en äldre herre eskorterades ut från sittplatsläktaren då. För att han satt i uniform och läste en bok under hela matchen.
Ja, jag vill säga någon form av att det kanske var det kommunistiska manifestet då.
Du är ju närmare än du tror. Faktiskt. Du kan ditt Sydamerika. 67-årige Edilson heter han. Jag har inget efternamn på honom. Läste nämligen boken Marx, vetenskap och revolution. Skriven då av en brasiliansk filosofiprofessor som heter Marcio Bilharinho Naves. Som då är en av Latinamerikas främsta experter på marxismen. Fin protest då. För att Palmeiras är ju bland mycket annat då president Bolsonaros klubb.
Yes.
Och det här då, den här matchen mot Flamengo var på årsdagen efter en då matchen när just Bolsonaro var med och firade Palmeiras 10:e brasilianska mästerskap. Med då Palmeiras publik som hyllade honom och hånade då den förre presidenten Lula, vänsterpresidenten då, som är supporter till det andra stora laget i São Paulo, Corinthians. Så Edilson satt där med uniform på sig, uniformmössa på och läste Marx. Och det får man säga var en protesthandling med viss stil.
Det var en protest i fotbollradikals anda, skulle jag nog vilja påstå.
Visst var det.
Vi kanske ska bara nämna det, förlåt att jag avbryter här, att Jair Bolsonaros fotbollslojaliteter har vi ju uppmärksammat tidigare. Jag tror att det kanske var jag då. Det här var väl innan han blev vald till president och lite som ett exempel på hur skamlöst populistisk han är då på i princip alla plan. Mycket kan man ju komma undan med att säga som populistisk politiker, kanske framförallt på högerkanten. Man behöver inte vara så konsekvent, man kan dabba sig hur mycket som helst, man kan säga hur mycket vidriga sexistiska och rasistiska och ja, vad du vill, förolämpningar, och ändå bli nästan bara mer och mer populär. Det som inte brukar gå hem är ju att man liksom fuskar med vilket lag man håller på. Men visst var det så att Bolsonaro hade väl fotats med 4 olika tröjor i princip. Alltså att han har gjort lite det där som man nu säger till många unga talanger. Ta en jävla massa bilder på dig själv med olika så lagtröjor. För när du blir, om 10 år när du ska skriva på för någon av dem, så kan det vara bra av så att säga PR-skäl att kunna plocka fram. Det här har ju Bolsonaro gjort, men inte riktigt i ett lika unga dagar då. Och alla, han har väl liksom i princip också publicerat alla. Eller alla har synts på olika håll i alla fall. Så att även om han har en klubb då i Palmeiras, så har han ju absolut inte tvekat att posera med andra tröjor när vinden har blåst åt det hållet, så att säga.
Han är, som vi säger i Football Radical, mer än en klubb.
Är han veckans klubb?
Han kan absolut få bli veckans klubb. Veckans utgångshymn får väl bli en liten hyllning och ett stort tack till Andrew Weatherall från hans Screamadelica. Tack för veckan.
Tack för musiken.
Tack för musiken. Ciao.
Ciao. Just you and me, girl, was a beautiful time.